Hjärtligt välkomna ska ni vara till Toto Balotto. Det är tisdag den 24 mars och vi är separerade från varandra då jag befinner mig på Österlen, va?
Så mycket karantän vi kan få i Sverige. Det är fortfarande öppet att knalla ut på gatorna utan att man blir inhovad, va, Gugge? Men yes. du är ju hatad, det hoppas jag att du förstår.
Av?
Ja, alltså av ett helt land för det första. Men framförallt eftersom du är stockholmare och du har tagit dig ifrån Stockholm. Vi försöker ju förhindra det här. Det är ju Folkhälsomyndighetens rekommendation att man stannar hemma. Man ska inte åka på massa utsvävningar. Då tar Gugge bilen ut i landet, besöker den ena staden efter den andra.
Nej, inte den ena staden efter den andra. Snarare golfbana efter golfbana. Och jag måste ändå göra viss skillnad på att åka upp till Åre och kliva in på afterskin och svettas och köra små grodorna och liksom optimera någon slags smittospridning kontra mot att sätta sig i en bil, åka ner till en ödslig kåk vid havet vid Österlen och sen vara ute på ganska så folktomma golfbanor och ha mer än väl tilltaget säkerhetsavstånd mellan varandra när man bedriver sina dagar. Så att, ja, jag
skulle
att jag
nog likställa det där faktiskt. Jag gör ingen skillnad.
Jag har rent samvetsmjöl i påsen.
Ja, nej, jag skulle nog likställa det där faktiskt. Det känns obehagligt att du är ute och rör på det. Det känns inget bra alls för våra lyssnare runt om i landet också.
Nej, okej. Okay. Ja, nej, men vi får köra lite undercover här då. Mm. Jag är inte i Österlen. Jag tar tillbaka allting jag precis sa. Jag befinner mig i studion tillsammans med Thomas Wilbacher på Kungstensgatan 26. Vi har inte lämnat sen sist ni hörde oss. Däremot så vet jag att du har skrivit en text här sen sist vi hördes om hur fel allting blir när man stänger ner även barnens möjligheter att röra på sig. Är det myror i brallan deluxe i tjejlaget nu eller?
Nej, det ska vi inte säga.
Eller
till.
Är det att du har sett på Stella och hennes kompisar att de tappar viktiga veckor i utvecklingen?
Ja, det är ju faktiskt exakt så. Jag har ju problem med en dålig träning. Då har jag svårt att sova på kvällen om jag känner att jag liksom inte riktigt har fått kontakt med tjejerna. Jag känner att men övningarna funkar inte. Det kan vara så att jag direkt är ursinnig och förbannad på tjejerna för att jag tycker att de har varit usla på träningen. Då får de ju höra det också. Men i det här fallet så handlar det om en viktig del av utvecklingen och slutfasen av försäsongen. Matcherna duggar tätare, kupperna börjar komma, allting börjar bli mer på riktigt. Vi har kämpat sedan i oktober med ett helt nytt gäng. Jag tycker att jag har gjort ett bra jobb. Och så precis då när det ska liksom finliras. Vi hade ett par matcher mot ett år äldre tjejer helgen innan. Tyckte det började se bra ut. Hade identifierat vissa svagheter. Jag hade fått dem att förstå vissa saker som jag vill i vår uppspelsfas. Och sen så stängs det ner. Men nu är det ju så faktiskt att Folkhälsomyndigheten vill att vi ska idrotta med våra barn fortfarande. Så att det rullar på. Och i helgen har vi matcher igen. Så att det känns bra. Däremot så skrev jag ju den här texten lite som en uppmaning. Liksom, att fan, ut och rör på er så länge det är möjlighet. Så länge vi ges möjlighet att faktiskt göra det innan vi kommer i en slags karantän.
Det är lite dubbla givar alltså.
Ja, men
Folkhälsomyndigheten säger att det är bara ut och köra. Ni behöver inte ställa in några matcher och träningar, men klubbarna gör det ändå.
Ja, vissa gör det, vissa gör det inte, men just nu är det i alla fall öppet och de uppmanar att man ska spela fotboll. Så jag tror att de flesta är ute och lirar och sen så har man. Men det är väl lite som hela det här landet just nu. Vi hamnar ju där ofta i Sverige. Vi vet varken ut eller in. Vi gör någon så här halv undantag. Jag såg att nu gick man ut och, jag vet inte om man ens förbjöd, men man tyckte inte att man skulle stå i barer. Och jag tror att det är en konsekvens av afterski-döden, eller vad det nu kallas. Många smittas på afterski i Åre. Och då vill man då att det inte ska vara barhäng, så att det ska vara sittande bord. Det är också en så här riktig halvmesyr. Däremot så har jag inga problem med det. Så länge vi håller öppet så mycket som möjligt så är jag nöjd så länge den här smittspridningen hålls nere, vilket den verkar göra också.
Du, om du ska agera någon slags corona-expert här, pandemiguru och
helst inte.
Statsepidemiolog. Det är, nu har vi alltså Johan Giesecke, vi har Anders Tegnell och Thomas Wilbacher.
Ja.
Kan du kort förklara för mig och många andra lyssnare, tror jag, som är lite osäkra på vad det egentligen innebär konkret när allsvenska klubbar nu alltså permitterar sina anställda, inklusive spelare? Jag har sett att Elfsborg och AIK har gjort det och nu hakar Häcken på. Vad innebär det?
Ja, rent konkret så innebär det ju att deras löner betalas av staten istället för klubbarna. Det är väl det mest konkreta man kan säga, och det är där kritiken ligger också. Att pengarna kanske inte ska gå till fotbollsspelare utan till andra delar i samhället. Tror jag i alla fall, det är så jag har förstått.
Det kom ju som ett brev på posten, den här liksom... Ja, men ibland så kan man ju se ett händelseförlopp framför sig. Jag var ju väldigt tidig på att säga att nu är det bara en tidsfråga innan klubbarna kommer vända sig väldigt, väldigt liksom tydligt gentemot sina supportrar. Och utåt sett kanske liksom så här, öppna era hjärtan, nu visar vi att vi gör det här tillsammans. Men jag tror att i grund och botten finns också ganska mycket cyniskt, alltså tillgodoräknande av klubbarna, att så här, ja men supporterna kommer ställa upp, vi kan nog fan i mig räkna med x antal 100 000 kronor eller miljoner eller vilken nivå man än är på. Och när det väl har skett några dagar, då vet man att nu kommer någon snart höja rösten och säga, men hallå, varför ska supporterna bara ge och ge och ge ur ganska grunda fickor, och man kanske vrider och vänder på varenda krona och skickar in 100 lappar man egentligen inte har, när spelarna sitter på 100-150, vissa säkert 200 000 i månaden. Varför ställer inte de upp och går ner i lön och så vidare? Och nu var det ju Patrik Ekwall som tog den facklan. Eller jag vet inte om du såg någon slå det slaget före Ekwall.
Nej, men han var nog först på bollen, för det hade, i alla fall från mediehåll, det hade ju pratats rätt mycket om det på sociala medier, och supportrar hade diskuterat det såklart.
Ja. Nej, men och sen då så någon dag senare, väldigt väntat då, så blev Elfsborg sen ganska direkt AIK strax efter det då, att men nu visar verkligen AIK-spelarna eller Elfsborg-spelarna sitt rätta, ja, vi är solidariska i det här allasammans, så vi permitterar våra spelare och alla går ner i lön. Men är det då alltså så att det enda som händer är att staten går in och degar det här, eller?
Ja, men spelarna går ner i lön också. Jag tror de går ner med 10% i lön. Om jag har förstått det hela rätt. Det här är ganska färskt när vi spelar in podden. Men det är nog ingen, jag är nog inte långt ifrån sanningen när jag säger det. Men det är ju sådär, fotbollsklubbar har ju utnyttjat system tidigare också. Jag vet att i Spanien så hade man ju en artistskatt för att få in då exceptionell kompetens till exempel inom olika områden. Det skulle ju till exempel kunna vara inom sjukvården, att man då kan, eller forskning, att man kan locka till sig otroligt bra kompetens för att ligga i framkant. Det här var ju fotbollsklubbarna i Spanien inte sena på att utnyttja, utan kunde då utnyttja den här artistskatten och ge spelare betydligt högre löner i och med att de hade så lite skatt. Och i det här fallet skulle vi säga att det är någonting liknande. Här ser man en möjlighet att faktiskt spara in en jävla massa pengar utan att börja riva kontrakt och så här. Men det ska också sägas att det är jävligt tufft i klubbarna. Och en sak är ju spelarna, men sen har du ju också konsulter som är inne. Du kanske har scouter, du har forskare som jobbar med ungdomssektionen för att utveckla den. Och de konsulterna ryker ju oftast först, för det är enkla kontrakt att driva. Sen så har du ju hela verksamheten, hela kansliet. Så att säga, det gamla kansliet, numera så är det väl på många håll kontor där folk får gå ifrån. Men i första hand då kanske man kan räddas av den här permitteringen, men jag menar, tjänar 25 000 och vänder på varje krona, men du älskar ditt arbete för att du är passionerad supporter kanske i grunden, men arbetar för din klubb och du drivs av det, då kanske den 10% är tuff. Eller vad det nu, hur mycket pengar det nu handlar om. För en spelare så är det nog inte så farligt. Men det ska vi nog komma ihåg liksom, när man hamnar i kritik då mot hur klubbarna agerat. De har ju aldrig varit i den här situationen tidigare. Det står ju statsepidemiologer och chansar och gissar och har ingen aning om liksom, hur det kommer gå. Såklart, eftersom vi aldrig varit i det här läget tidigare. Och det gäller ju även fotbollsklubbarna. Så ser de en möjlighet att tjäna lite pengar på det här. Jag förstår att folk dömer dem. Jag förstår att folk är förbannade. Men å andra sidan så fan, så som jag är lite cynisk och pragmatisk, så you can't blame them. För är det här en möjlighet, då är det en möjlighet liksom.
Samtidigt ska du inte underskatta kanslisterna. Det är nog fan de sista som ryker alltså. Det är ruska
och det,
MVP.
Det är de sista
alltså,
som gnäller jobbar... också.
Ja, jag menar bara att de som gnuggar kansli i mindre klubbar, alltså nu är det ju någonting annat att jobba på kansliet för en division 2-klubb, division 3-klubb.
Är du inne och touchar på Leifbys kanslirunk här nu?
Nej, jag är inte inne och touchar på kanslirunket. Jag menar bara att det är nog skillnad på hur otrolig jävla spindel i nätet du är om du jobbar som kanslist i en sån klubb kontra allsvenska klubbar. Där är det så många roller att det är liksom inte, det finns inte en stöttepelare, det finns inte en hörnsten. Men rycker du undan kanslisten, ta Spånga IS som exempel. Såg du Prison Break?
Nej, alltså det var en jävligt bra plott verkar det som när trailern kom. Det kan ha varit 15 år sedan eller någonting. Men det var någon som hade tatuerat in en karta på hela fängelset, va? På ryggen. Exakt. Det kändes ju jävligt häftigt. Men sen så blev det väl typ 100 säsonger och man tröttnade väl. Det blev lite som Lost. Sådär. Vad fan är det någonstans här? Man tappar bort sig själva.
De gick ju i den klassiska fällan att de inte riktigt visste när det var läge att sluta. Utan det lades väl upp ett för bra bud på bordet för en säsong till att man körde, liksom, man körde på lite för länge. Det följer lite på sin egen orimlighet att det skulle hålla lika bra klass säsong.
Men alltså spoiler alert, jag vill inte se serien Gusten. Kan du inte bara berätta, flydde han från fängelset?
Jag skulle bara säga det att ganska mycket dör ju när säsong 3 tror jag avslutas med att alla åker in igen och så börjar de bara om.
Var det en ny karta på magen då?
Då var det så här, jaha, okej, nu sitter alla inlåsta igen. Nu kör vi en ny säsong. Hur som helst, i första säsongen då så finns det, då bygger Michael Scofield något litet så här miniatyrbyggverk av Taj Mahal tror jag till fängelsechefen som är en slags bröllopsgåva till hans fruga och det får han. Han får liksom lite fördelar från fängelsechefen eftersom han hjälper till honom för att han är utbildad arkitekt eller ja, någon slags jävla civilingenjör. Och då så finns det en liten bit som måste sitta på plats för att annars rasar hela bygget. Det är liksom, det är den lilla klossen balanserar upp allt tryck så att allting funkar. Och den lilla klossen är ju kanslisterna i division 2, division 3 klubbarna. Ryck bort en sån, då står du där med 700 ungdomar vars föräldrar gnäller på träningstider och det blir strul med kupper och det är en fotbollsskola som går åt helvete och det är liksom material som är alldeles för gammalt eller det är material som omfördelas och det är medlemsavgifter som, du vet. Fy fan, det är såna jävla key players kanslisterna alltså.
Du,
vad har det sagt?
Du, jag såg förresten att på tal om Prison Break då går ju tankarna osökt till Ronaldinho.
Mm.
Och han är ju född 80, vet du.
Ja.
Vet du vilket datum han är född?
Fan, någonting säger mig att det är oktober.
Nej, det är det inte. Han sitter ju som...
Är det idag?
Det var den fjärde mars som Ronaldinho reste med sin brorsa Roberto de Assis Moreira till Paraguay för att delta i ett välgörenhetsevent.
Även hans agent, när det begav sig.
Verkligen.
Han var ju tidig, Ronaldinho, med att ha brorsan som agent. Det var lite nytt.
Ja, nej, men han kan ju bli kvar i häktet har jag läst mig till nu i upp till 6 månader. Så kommer ju säkert inte bli, va? Men han är ju garanterat då kvar, 21 mars.
Ja, då måste, han fyllde i år här för några dagar sedan bara.
Hur som helst, då sitter han i fängelse nu. Han fyllde år 21 mars, han firar då sin 40-årsdag. Jag tänker att det är stort i Brasilien att fylla 40, att man firar stort. Och jävligt, om man är Ronaldinho, inte minst då, som är känd som en festbrisse, firar helt hårt. Flera dagar, till och med flera veckor. Men nu är han alltså i fängelset och firar. Och i och med att han är i Paraguay så får ju det mina tankar, jag vet inte om det är samma med dig, till vem då? Jo, Emmanuel Adebayor, Gusten. Har du följt hans bravader på slutet?
Ja, eller det dök upp en rejäl sula i ansiktet från Adebayor i den paraguanska ligan här på Twitter som blev viralt.
Mm, och det var ju i matchen mot Defensa den 12 mars. Hans blott andra fight för klubben. Det, jag vet inte om det var med meningen, men som du säger, foten är uppe i huvudet och han får rött kort. Lite trist start. Annars kan vi gå tillbaka till januari när det ryktades om att han var på väg till Premier League. Det var Aston Villa, Brighton, Newcastle, flera klubbar som var ute efter Adebayor. Men det blev inte så, utan han gick då till det paraguayanska laget Olimpia. Jag vet inte om det är Ronaldinhos favoritklubb i Paraguay eller inte, men de befann sig i alla fall i samma land. Där han bland annat har Antolin Alcaraz, kommer du ihåg honom? Mittback. Har du någonting på honom eller du vill säga?
Nej, jag tänkte på att det är synd här nu när vi är inne i fängelsetutto att han inte hette Alcatraz.
Mm, jag vet. Jag tänkte den också. Det är många det är många små trådar som fattas för att få ihop till en otrolig helhet här. Men vi säger i alla fall Alcaraz, heter han ju. Rocky Santa Cruz, han tänker jag, han spelar också i samma lag. De lirade tillsammans med, han gjorde debut Adebayor tillsammans med Rocky Santa Cruz faktiskt. Otrolig spelare ju.
Men vadå, så att Adebayor bildar anfallspar med Rocky Santa Cruz just nu?
Bildade. För att den paraguayanska ligan har ju nu släckt ner precis som alla andra ligor runt om i världen. Eller de flesta, inte den vitryska, den rullar på.
Ah, ja, men de spelade tillsammans för bara några veckor sedan.
Jajamensan.
Och fy fan, jag trodde att Rocky Santa Cruz la av för flera år sedan.
Nej, nej, nej. Adebayor kom in på planen, då var Rocky Santa Cruz fortfarande kvar. När de mötte Cerro Porteño.
Okej. Okay.
Så att, och det var ju så, när Adebayor kom, de har ju haft stora spelare som, inhemska spelare som Rocky Santa Cruz till exempel. Men innan det så beskrivs Ferenc Puskas lilla tränaräventyr i landet som det största utländska namnet som någonsin har varit i den paraguayanska ligan. Det säger väl en del kanske, Gusten?
Ja, verkligen.
Säger väl en del om Ronaldinhos framfart i fängelset också, att det kanske är det största utländska man har varit med om tidigare.
Men jag känner nu ett distinkt behov av att Ronaldinho ska göra ett prison break-försök. Alltså det hade ju varit för jävla härlig twist på den här väldigt märkliga historien. Om Ronaldinho liksom flyr, han rymmer.
Ja, men jag tänker i det mest sannolika scenariet i...
Kanske att Adebayor och Rocky Santa Cruz fritar honom.
Jo, men i mest sannolika scenariet så är ju hotad till döden av de här korrupta politikerna och knarklangarna som sitter i samma fängelse. Ja. Och då måste fly. Så att det är värt att riskera liv och lem för att fly då från fängelset. Jo, det jag skulle säga med, det går så där för Adebayor i år. 2020 är inte riktigt hans år heller, ska man väl säga, för det är väl väldigt fås år. Kanske är min polare som sysslar med videokonferenssystem online som kanske har det bästa 2020 just nu. Men han ska ju då åka tillbaka till, han är inte bara avstängd utan den paraguayanska ligan som sagt är nedsläckt till följd av coronaviruset. Han ska åka tillbaka till Togo, landar i Benin och blir ju direkt plockad på Benins flygplats och sätts i någon form av tvångskarantän i 2-3 veckor nu. Så det går så där för Adebayor.
Ja. Hörrni, jag tycker att det är på sin plats att varmt rekommendera When We Were Kings-avsnittet som Niva kör med Togo 2010 var det va? Som de mycket, mycket tragiskt blev beskjutna på väg till sin första match i afrikanska mästerskapen. Där framträder en annan bild av Emmanuel Adebayor som jag tror att många skulle uppskatta att höra. Jag tror att väldigt många som inte har hört det här avsnittet och som inte har följt togolesisk landslagsfotboll jättenära senaste decenniet har kanske bara en bild, och det är väl inte så konstigt, av Adebayor som den han var i Premier League, sättet han lämnade sina klubbar på, målgesterna han gjorde mot sina forna supporter och så vidare. Han är ju utifrån den synvinkeln en väldigt oödmjuk och osympatisk människa, men när man har lyssnat på det här avsnittet så tycker jag verkligen att man får en annan bild av honom som var härlig att nås av.
Mm. Ja, men verkligen.
Du, jag skulle bara sy ihop det här med korttidspermittering, för jag tänker också cyniskt att eftersom man då kan lägga över en del av lönerna, eller pratar vi hela lönen, eller man går ner i lön och då kliver staten in.
Man går ner i lön och så kliver staten in. Sen så har det väl varit vissa klubbar där spelarna har gått ner i lön frivilligt också. Även om det var så, så var fallet i Elfsborg, men alltså det här kan väl alla läsa in sig på.
Nej, men jag tänker bara, cyniken i mig ser ju en lucka här, att om nu staten går in och tar, det behöver inte ens vara hela utan då en del av lönen, då går ju spelarna ner i lön gentemot klubben, vilket gör att klubben kan betala en avsevärd mindre summa, och tillsammans då med det man får från staten så går inte spelaren ner i lön. Alltså, jag kan tänka mig att det finns några sådana lösningar, men säkert med att man lägger pengarna på hög så kan det betalas ut senare, eller att man gör så, alltså du vet.
Ja, det är möjligt, men alltså i det här systemet med korttidspermittering som har kommit, nu ska vi absolut inte fastna i det. Men
om jag säger så här, Thomas, säg emot mig när jag säger så här: det är klart att det finns någon spelare här som utåt sett medialt har, citat, gått ner i lön, men där det trillar in exakt lika mycket kronor i månaden.
Säkerligen.
Ja, bra.
Det är fotboll Tack. Vi håller på med.
Exakt. Ingen har gått ner i lön så jävla mycket som Danny Larsson, utrikeskorren.
Ja, det är 100%.
Han har gått ner 100%. Han får inte ens spänn.
Ja, men jag kan tänka där mig att Adebayor får 0 kronor också. Inte för att han behöver så mycket pengar å andra sidan.
Absolut, men det tycker jag att man ska komma ihåg när man pratar om utrikeskorrespondenten Daniel Larsson. Är det det största hjärtat vi har där ute? Helvete vad solidariskt. Han går ner 100%. Får inte en spänn av Aris Thessaloniki och säger, nej men okej, det är desperate times calls for desperate actions.
Å andra sidan så vet man ju att Daniel Larsson kommer vinna i slutändan på det där ändå.
Ja, visst.
Sen finns det väl inga pengar i Aris alldeles oavsett, så han kan väl gå ner i lön hur många jävla procent han vill. Det spelar ingen roll, för att han kommer ändå få några pengar.
Slutar det med att...
Förlikning slutar det med.
Nej, eller slutar det med att de tar det Danne ska ha från Sundgren?
Ja, herregud.
Ja, någonstans ska de ta sig ifrån.
Någonstans ska de ta sig ifrån. Vi är sponsrade av Randstad, det vet ni väl om. Man går in på randstad.se och söker lediga jobb, eller hur Gusten?
Jajamensan, och det här har vi pratat om flera gånger. Det här vänder sig till er som har blivit av med jobb och behöver ett nytt, till er som har pluggat och precis kommit ut på arbetsmarknaden, på er som har ett jobb men vill byta bana, byta bransch, byta inriktning eller byta upp sig. Det är inte så många som vill byta ner sig, men vill man byta ner sig så tror jag fan i mig att Randstad kan hjälpa till. Men det vänder sig också till dig som pluggar och ska göra det ett par år och kanske vill ha en liten extra inkomst samtidigt som man skaffar sig adekvata och välbehövliga meriter vid sidan om. Sådana jobb finns också tillhandahållna av Randstad.
Mm, och budskapet är, om vi säger jobb, då säger ni Randstad! Tack till Randstad som är med och möjliggör Toto Balotto.
Hörrni, det är jättemånga som har sett premiären eller piloten av Quizaleta, Dobbs, produktionsbolaget Dobbs.
Du ska hit,
nya
alltså.
Programformat. Ja, men jag tänker ändå att det är väl värt att ta upp. Det var ett premiäravsnitt där du och jag med höga tuppkammar och precis lika höga svansföringar tog oss an Jesper Hoffman och David Fjäll.
Ja.
I detta frågesportsprogram som var fotbollskunskap vitt och brett. Man hade liksom ingen aning om vart man skulle. Det var väldigt många roliga olika typer av delmoment. Bland annat då typ truppen, där vi liksom utan förvarning bara kastades in i en trupp på givet årtal från ett givet mästerskap. Och så skulle man då vartannat namn skicka ut ett namn som var med i den här truppen och laget som hade fel först förlorade. Det var även tre namn från en given startelva, typ Ajax i Champions League-finalen 95 eller Sveriges startelva mot Argentina i VM 2002. Så saknades det tre namn och så skulle man fylla i dem. Men du snodde showen, som det så fint brukar heta. Stal showen.
Jag vet inte om jag gjorde det.
I avsnittets sista moment som kallades för Gegenpress. De som har sett Alla mot alla, det är som Under Pressure. De visar bilder på mer eller mindre kända fotbollsspelare, aktiva som inaktiva. Och så ska du bara skjuta ur dig vem det är och så får du poäng för varje.
Jag måste säga så här, att utan att spoila någonting, folk får gå in och kolla. Det är bara att gå in på Dobb och så ska ni såklart kolla på det här. Men jag måste säga det, att det var ju ett ögonblick, i det här fallet var det ju sekunder, men det var ögonblick i plural som jag aldrig har varit med om tidigare i mitt liv. Alltså det hade kunnat komma upp vilken bild som helst på vem som helst. Jag såg inga ansiktsdrag, jag såg ingenting. Det var ansikten som var tomma. Det var otroligt märkligt. Det var som att jag hade blivit kapad av en poltergeist på något jävla konstigt sätt. Alltså det gick inte. Det var otroligt smärtsamt, och när jag satte mig i bilen efter, då har jag en så konstig känsla i kroppen, så jag började fundera på om jag är på väg att få en stroke. Så jag sitter liksom och hyperventilerar och dricker Pepsi och bara, vad är det som händer här? Så liksom, det är som en panikångest. Jag har inte haft det tidigare, men det kändes som att det var liksom en panikångest på väg. Svårt att andas och absolut inte covid-19, utan det kom verkligen starkt till mig. Så det var under några sekunder där jag trodde att jag var på väg att få en stroke. Alltså. Det var otroligt sjukt. Alltså. Otroligt.
Ja, det var verkligen en stund.
När Toldo kommer upp, nu spoiler, när Toldo kommer upp. Vi kan väl lyssna på hur det lät.
Peruzzi.
Ja, men nej, sluta! Sorry.
Pass.
Ja, men ni hör, det är så mycket min gubbe det kan bli, Toldo. Det är på alla sätt, liksom. Det var smärtsamt. Det var ju inte det enda som var smärtsamt. Det var ju väldigt mycket under den här timmen, ska jag säga, som var konstigt. Allt från stensaxpåse till när jag ska fistbumpa dig, och det har kommit ut massa klipp på det här. Vilket haveri.
De där gegenpressingssekunderna fick en ju verkligen att inse att människor kan i såna där, nu gällde det ju liksom inte liv eller dödar, eller det stod inte miljoner kronor.
Nej, men nästan värre när ens anseende står på spelen om det är miljoner kronor. Jag skulle fan pröjsat en mille om jag hade haft det. För alla rätt. Ja, men det är ju så man känner ju. Eller håll med mig.
Så insåg jag bara att så här, alltså när du tittar på Francesco Toldo och inte vet vad han heter, så känner jag så här, det här har ju nått något annat. Ja. Så det här har blivit något annat i Thomas huvud. Och då är det, jag tror verkligen på dig när du säger att de hade kunnat skicka upp en bild på Zlatan. Och du hade stått där och bara...
Nej, men jag kunde inte koppla namn med ansikten. Liksom det var som att någon hade kapat strängar i hjärnan. Det liksom, den kopplingen fanns inte kvar hos mig.
Nej. Men på tal om det här, på tal om Francesco Toldo, det var faktiskt så jag hade tänkt att segwaya mig in i vårt nya corona-karantän påhittade segment Never Forget. Mm. Ni som var med oss förra veckan vet att vi då nådde spelare 1 och 2. Och nu tänkte jag att vi skulle skicka ut 2 till spelare till denna skara. Och då tänkte jag faktiskt börja med just Francesco Toldo. En jävla stor målvakt, men som har glömts bort lite, tycker jag, i den moderna fotbollshistorien. Mm. Håller du med när jag säger så?
Ja, jo, det gör jag. Alltså, nu är jag så nära Francesco Toldo, säger han som inte kunde sätta ansiktet. Men jag är ju så...
Det blir faktiskt lite löjligt.
Ja,
när du säger.
Jo, det blir det ju. Men jag är så nära han, i och med att jag följer italienska medier, läser nostalgi. Han är mitt Fiorentina verkligen, så att det är ofta han intervjuas. Så att jag kommer ofta i kontakt med Francesco Toldo. Så är det ju.
Ja.
Så svårt för mig att säga att han är bortglömd, men är det så att han är bortglömd i Sverige och du säger det, ja men då är det så.
Ja. Nej, men så skulle jag verkligen vilja säga, för att är det någonting som Buffon har uträttat, alltså när det kommer till legacy, så är det ju att han har verkligen raderat ut i princip alla andra italienska målvakter för en hel generation.
Mm.
Förstår du vad jag menar?
Ja, verkligen.
Så. Alltså, han har ju stått i det genomgående bästa klubblaget de senaste 20 åren.
Mm.
Alltså, visst, jag har all respekt för Inter och Milan tidigt 2000-tal och så vidare. Men ser man till hela 00-talet, hela 10-talet, så har ju Buffon liksom stått i det laget som har lyft flest ligatitlar, som har varit i Champions League-finaler både då och nu. Och så parallellt med det här så har han varit ohotad etta i det italienska landslaget sedan VM 2002.
Mm.
Då blir det ju väldigt mycket så att han är målvakten som når den absolut bredaste massan, som når svenskarna som inte sitter och följer Serie A vecka ut och vecka in.
Mm.
Och när det blir över så många år, ja, men då är det så här, det är inte konstigt att man inte har koll på så jävla många andra italienska målvakter då, utan det har man ju då bara om man sitter och följer Serie A.
Ja, men det var ju en ruskig snurra där, även om du har koll på den, Gusten, när Toldo skulle lämna Fiorentina i och med att man hade finansiella problem.
Ja, men tror du att jag ska dit vad det lider, eller tror du inte att jag ska dit?
Ja, men det är mycket möjligt att du ska det.
Ja, det jag skulle i alla fall då knyta ihop det här liksom Buffons legacy och vad det har gjort med andra italienska målvakter, det var att Francesco Toldo är ju faktiskt den målvakt som stod för ett italienskt landslag i ett mästerskap senast, som inte var Gigi Buffon.
Mm.
Och då ska vi komma ihåg att det gjorde han ju med den äran. Italien gick ju till final och var bara några sekunder ifrån att Anders Frisk skulle blåsa i sin pipa och vinna den där bucklan. Men sen så kvitterade Frankrike på tilläggstid och sen så gjorde Trezeguet 2-1 golden goal. Och då var det ju faktiskt Toldo som stod för en helt mirakulös turnering och inte minst semifinal när han nyper 5 av 6 straffar, eller klarar 5 av 6 straffar från Holland. Han flaxade in lite på ett bananskal, var ju 2a och 3a bakom Pagliuca och Peruzzi var där. Men det var
Peruzzi var där.
Toldo fram till 2000, och sen så hade Buffon, alltså det var lite, han var inte riktigt redo för
italienska Catenaccion levde vi ju under tidigt 2000-tal, slutet på 90-talet, och jag menar, det är en taktik som man pratar om när man pratar om Catenaccio, men om man tänker sig att det var en Catenaccio-era och det ingick en massa andra saker där, så var det ju att liksom ung spelare, framförallt då kanske målvakt och nior skulle jag vilja säga, stora starka anfallare, tog det tid liksom innan du fick ditt liksom stora erkännande. Du fick jobba dig in i landslag och i klubbarna.
Nej, men så att det blev EM 2000 för Toldo som etta. Och där skulle jag ändå vilja påstå att denna då 29-åriga målvakt hade sin största stund i karriären. Då pikade han.
Mm. Jag håller med.
Sen så när jag har läst på lite om Francesco Toldo här inför detta Never Forget-segment, så insåg jag faktiskt först nu, jag har aldrig vetat det, att han kom fram i Milan. Det visste faktiskt inte jag.
Ja, jag kom fram. Jag vet inte, spelar han så mycket i Milan?
Ja, men han har 3 år i Milan, Primavera, och sen så är han ju utlånad från Milan under 3 år i början av 90-talet innan han säljs till Fiorentina.
Ja, exakt.
Och gör 7-8 bejublade år. För det måste man, det, alltså på tal om att vända sig då till yngre generationer. Fiorentina i slutet på 90-talet, det var ingen jävla dassgäng då.
Nej, det var det i sanningen inte. Alltså det är ju ett av de absolut största lagen som man kommer ihåg i Fiorentinas historia. Det var ju slutet på 90-talet. Och då är ju faktiskt Toldo en av de spelarna som man nämner först. Om man skulle köra då någon slags truppgrej som vi gjorde i Quisaleta, då kanske du nämner Batistuta, du nämner Rui Costa. Och så vidare, men Toldo, han kommer där alltså, som 3-4-5 säkerligen.
Och spelade ju då alltså en nyckelroll i då Fiorentinas etablering i toppen av Serie A. Man vann Coppa Italia, man vann Supercupen, man spelade Champions League, man gick långt i UEFA-cupen, cupvinnarcupen. Alltså Fiorentina var riktigt, riktigt bra där. Han pikar under EM 2000 och sen då så är det en exempellös jävla målvaktskarusell som sker då 2001. Mm. Fiorentina, de är ju på väg i 200 blås.
Heter Sebastian Frey med i den karusellen nu när du nämner Fiorentina? Med Parma och det, fan. Det här är en historia sett på Sky. De gjorde fan 30 minuters dokumentär om den här målvaktssnurran. Men det var ett tag sedan jag såg det.
Så här är det då. Fiorentina är på väg i 200 blås.
Vet du vem man nämnde? Förlåt Gustav, vet du vem man nämnde?
Nej.
Oliveira nämnde man ju först. Som hade shortsen upp i armhålorna. Eller först. Man nämner honom som kanske 4-5 om man skulle göra. Om man skulle ha en trupp, om man skulle bolla. Kommer du ihåg Oliveira eller?
Ja, absolut. Ja. Jag tänker också att De Livio kommer först. Eller inte först, men han kommer tidigt.
Ja, fast De Livio, han... Han var Juventus Enrico precis de där
Chiesa,
åren.
Enrico Chiesa,
jo, men det är samtidigt så här, då måste du ha koll på åren. De som var med under erorna, alltså eran, under längre tid. Så liksom med De Livio började fundera på när gick han från Juventus till Fiorentina egentligen.
Ja, men det är sant. Jag är kanske mer i det Fiorentina som mötte AIK. Du kanske är mer 90.
Ja, men du vill i alla fall ha hela. Men Oliveira... Fan, det är ju en gubbe som är bortglömd, hörru. Den belgiska krulliga brassen, visst är det så?
Krulliga hår, alltså du vet.
Jo, men han hade så löpsteget, han hade så höga knän. Det såg ut som att han sprang med höga knän. Och shortsen då väldigt högt uppdragda.
Ja, det hade ju sig De Livio också.
Jo, det hade han, men han hade det ju på ett italienskt stranddragarsätt. Så här uppdraget alltså, som man ser pungen. Liksom.
De Livio, han har aldrig haft badshorts.
Han har levt ett liv i Speedos.
Han är så mycket Speedo bara.
Men han har aldrig haft boxershorts på sig heller under ett par byxor. Utan det är bara tangakallingen.
Hur som helst, Fiorentina behöver cashen. Och då har man ju redan släppt iväg i stort att Roma. Kvar finns två riktiga jävla klassgubbar att casha in på.
Rui Costa.
Toldo och Rui Costa. Ja. Så då säljer man båda.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Till Parma. Men båda vägrar gå till Parma. Mm. För att Parma håller också på
att gå i konken. Ja, men då har det ju redan börjat komma ut liksom att Parma har stora problem. Det är ju då, alltså det är ju tider där det italienska stålbadet precis börjar.
Men i fallet Toldo så handlar det inte bara om att vänta här nu känns det som att man hamnar rejält snett på grund av att klubben är skakig ekonomiskt, utan det här är ju också då som en rak ersättare till Gigi Buffon som i samma veva ska till Juventus. då vill inte Toldo gå till Parma, för att han vill inte hamna i en klubb där han förväntas ersätta den största italienska målvaktstalang som någonsin kommit fram.
Nej, exakt.
Han tackade nej till Parma, går istället till Inter, som då sitter på Sebastian Frey. Så att Frey verkar inte ha något problem med att åka till Parma och fylla skorna efter Buffon. Frey var ju kaxig på den här tiden. Helvete vad bra han tyckte om sig själv.
Ja, det har han gjort under hela sin karriär, kan jag säga, Gustav. Du vet ju vad Fiorentina support...
Känns det inte så jävla rimligt nu när man tänker på det, att Frey, när han liksom då sa, du, Parma har ju sålt Buffon nu, vill du gå dit? Mm. Att han går igång på att liksom jättegärna vill gå till Parma,
jo,
och visa att jag är
definitivt, definitivt. Men du vet ju vad Fiorentinas supportrarna sjöng om Sebastian Frey i kurvan.
Nej.
Nej, det är roligt att vi hamnar här nu, Gusten, för att Osvaldo sitter ju i karantän borta i Argentina. Jag tweetade det här tidigare. Ja, men han säger när han sitter där i karantänen att han bara liksom, han kom att tänka på Fiorentina-tiden och hur jävla fin den var. Och det var en jävla fin tid. Alltså, det var hans, kanske några av hans bästa fotbollsminnen måste ju ha varit från den tiden. Det bästa när han skjuter Fiorentina till Champions League borta mot Torino till exempel. Men det han kommer att tänka på var alla roliga stunder, alltså inte bara på planen, och som den artist han är, Osvaldo, kommer han tänka på då låten som kurvan sjöng till Sebastian Frey, och så drar han den ju på gyrra.
Coi capelli Frey, quanta fica c'avrei. Coi capelli di Frey, quanta fica c'avrei, quanta fica c'avrei.
Och jag vet inte hur mycket italienska du förstod av låten. Det han sjunger är quanta figa navrei, coi capelli di Frey, quanta figa navrei, coi capelli di Frey, och så vidare. Det är alltså så mycket fitta jag skulle få om jag hade Freys hår.
Just det.
Rakt av.
Minns jag att vi tidigare har pratat om Fiorentina-supporternas fascination för Freys blonderade.
Exakt, han hade ju under en tid när folk inte blonderade sig så mycket, så då hade han ju blonderade slingor i håret. Och då uppkom då den här ramsan. Nu tycker folk att vi är grabbiga och snubbiga, men jag tycker ju att det är roligt. Och det tycker uppenbarligen Osvaldo. Vi är på något sätt själsbröder, jag och Dani Osvaldo.
Ja.
Men Seba Frey landar Parma, Van der Sar går till Fulham, Buffon hamnar i Juventus, och vem fan och hamnar då
Inter.
Toldo Inter, vem fan hamnar i Fiorentina? Sedermera så blir det ju Cejas, alltså min stora målvaktsidol. Han ska vi definitivt inte prata om som en av de stora som man håller på att glömma bort. Men i min lilla Serie B-värld från 2003 så var ju Cejas, gjorde ju argentiner också, va. Han var ganska kort målvakt, 1,80. Men han hade en grej som ingen annan målvakt har haft. Vet du vad det är, Augusten?
Nej.
Enhands nerplockningen. Alltså hörner
riktig gammal liksom spexa tricks för keeprar.
Ja, men han gjorde den ju liksom i 89:e minuten. Vi var tvungna att göra mål vi var tvungna att hålla resultatet mot Luca Tonis Palermo. Cejas glider ut och gör enhandsnedplockningen framför Luca Toni liksom i kamp med honom och bara liksom sätter igång spelet. Jävla mäktig.
Ja. Nej, men Cejas är ju såklart bortglömd och så ska han förbi.
Ja, definitivt.
Dras upp i något slags jävla never forget segment här. Nej. I Sveriges största fotbollspodd. Hur som helst, det var målvaktssnurran som Toldo var inblandad i, som jag tycker var kul och värd att nämna.
Ja.
Sen går ju då Toldo till Hector Coopers Inter och har, det är alltid svårt med Inter, för vilket Inter ska man jämföra med? Ska man jämföra med det Inter som radade upp ligatitlar ett knappt decennium senare och går och vinner trippen med Mourinho, eller ska man jämföra med liksom Pazza Inter som var en förlorarklubb? Alltså, det var någon kupptitel här och man var med och högg på Champions League-finaler där. Alltså, jag minns ju Champions League-semin mot Milan som man förlorar på bortamål. som en sån där liksom förtrollad intersäsong. Mm. Man tänkte att så här, de kommer aldrig nå så här långt igen, och bara 4, 5, 6, 7 år senare så skulle liksom Inter vara kanske Europas bästa lag utan snack. Så att går ju fort i hockey, alltså, i synnerhet när det kommer till Inter. Men Julio Cesar ansluter ju till Inter 2005, och efter det så agerar ju egentligen Toldo mest båsöppnare och spelar någon match här och där. Sitter på bänken under den här trippelvinnande säsongen 2009-2010, men lägger av i samband med den. Då har ju åldern tagit ut sin rätt. Och där någonstans så har Francesco Toldos, ja, men egentligen hela gärning bara tystnat. Ser aldrig Toldo längre.
Mer då,
aldrig upp, ja, någonstans.
Nej. I Italien så dyker han såklart upp, och i Fiorentina sammanhang och i Inter sammanhang så pratar man ju fortfarande om honom såklart. Så, men jag håller med, man pratar inte jättemycket om Toldo i Sverige. Det är ju roligt att du har valt en italiensk fotbollsspelare, för det har jag också gjort.
Aj då.
Ja. Ja, men så är det. Då kan vi väl säga det, ni.
Vilken osis.
Ja, vilken osis. Då kan vi väl säga det då, att nästa vecka så blir ingen italiensk fotbollsspelare, så slipper folk bli sura för att vi bara väljer in italienare. Den italienska fotbollspodden som de håller på med. Vad betyder egentligen Toto Balotto? Pratade med en kille från Scandicci idag när jag var borta hos Tony Bacci. Och, jag och Tony håller på att ta fram en Toto-låda, en delikatesslåda som man kan köpa, Gusten. Som du och jag kommer berätta om ett par veckor. Det är någonting som vi har hållit på med.
Projektet som lades på
is. Exakt. Vi började för 3 år sedan. Men nu jävlar så ska det bli av. Och vi har valt ut några riktigt härliga, sköna italienska råvaror. Men i alla fall, det var en kille som heter Stefano som jobbar där, som är från Scandicci. Och han undrade om Balotto var någonting liksom till Balotelli. Men det var det ju inte, och vi behöver inte ta upp det igen varför vi heter Toto Balotto. Ni får fråga närmaste 60-talist. Den här killen som jag har valt, han är född 1975 i Livorno. Och då vet du vem jag pratar om, Gusten.
Är Lucarelli 75?
Jajamensan, det bortglömda året 75.
Ja.
Ja, men det är ju ett födelsår. Men man är 76 eller så är man 74 eller någonting annat. Men man är fan inte 75.
Nej,
jag bara tänker så.
Ja, det kanske du har rätt i. Jag vet inte.
Ja, kom med 75-er på uppstuds, hörni. I alla fall, han... vad tänker du på? Jag skulle vilja fråga dig när jag säger Cristiano Lucarelli.
Nej, men framförallt så tänker man ju på Livorno och hans otroligt liksom, politiskt uttalade roll som man hade på planen för den klubben. Mm. Jag tänker också att precis som liksom, Di Livio, så kan vi gå hela vägen ner till underkläderna. Precis lika givet det var att Di Livio hade tajta, vita liksom, speedokallingar i front, sloggy for men. Precis lika givet var det att Lucarelli alltid hade, inte ett linne, utan en t-shirt med avklippta ärmar.
Du har rätt i. Du har fan rätt i. Inte helt sällan med budskap.
Nej, exakt. Men det var viktigt att det inte var ett linne eller en bra sittande t-shirt. Mm. Utan Lucarelli hade alltid det här vida hålet vid armarna för att han hade klippt av ärmarna. Liksom.
Verkligen. Det stämmer. Han föddes och blev stor Livorno-supporter. Älskade fotboll, spelade aldrig i klubben Livorno som ungdomsspelare, utan det fanns en annan akademi som var mer framgångsrik och där man fick en bättre fotbollsutbildning. Så det var där han höll till. Kom ju aldrig till Livorno heller sen, i och med att Livorno höll till i de lägre serierna och han hade större ambitioner med sin fotboll. Det som dock hände var ju att han aldrig släppte sitt supporterskap till Livorno. Så när han kom fram och fick sitt stora Serie B-genombrott. Det är ofta så med stora spelare i Italien. Och tränare också, ska sägas. Alltså att man har gått den långa marschen till framgång. Det är sällan man slår igenom i Serie A med dunder och brak. ta Allegri, Max Allegri, en modern tränare som fortfarande är aktiv. Ja, han tog ju Sassuolo hela vägen till exempel. Det finns ju många, många exempel på spelare såklart som, ja men Tonali nu. Ja, men han fick sitt stora genombrott i Brescia i Serie B. Och nu tar han det i Serie A. Han fick det i Cosenza.
Får jag bara fråga angående Lucarelli här och Livorno. Alltså, när han var liten grabb, var Livorno alltså så här, ett lag som låg högt uppe då? Eller, ja, men, och då undrar jag, hur vanligt är det liksom att man supportar klubben från staden man är från ifall den låg liksom i serie dåvarande C eller C1?
Nej, men det är väl lite som jag och Rönning i Salen fotboll. Alltså jag håller såklart på den klubben, men sen har man ofta en större klubb i Livorno. Eller i Pisa är väl lättare att ta, eller Toscana generellt sett så håller man väldigt mycket på Juventus, men det är också för att det är en antagonistklubb till Fiorentina och man gillar inte Fiorentina generellt sett runt om i krokarna i Toscana, så antingen håller man på Juve eller så håller man på Fiorentina lite lätt, lite förenklat.
Okej, okay. Ja, för att det kan ju också ibland vara väldigt snygga efterhandskonstruktioner där.
Absolut, visst kan det vara det.
Och så går man tillbaka 25 år i tiden och så var det så här, ja fast då spelade de i 50-divisionen och man sket fullständigt i den klubben.
Ja, nej men precis. Nej men han var Livorno-supporter och det har ju då, det har han berättat om i sin bok Tenetevil Miliardo, kommer lite till den sen. Men när han spelade i Cosenza, gjorde 15 mål och pratas om i italiensk fotboll, alltså mycket om, kolla på den här killen. Här har vi kanske den stora anfallaren i framtiden, Cristiano Lucarelli. När han året efter spelar i Padova och då har tagit sig in i den italienska U21-truppen, blir också startspelare. Ja, men då börjar ju alla fatta liksom att det här är en riktig jävla talang. Då reser han på Livornos bortamatcher. Så samtidigt som han är då fullblodsproffs i Serie B, först med Cosenza och Padova, så är han också ultra för Livorno. Och man är ju väldigt politiska. Livorno var ju en av få städer som under andra världskriget liksom höll emot fascismen. De hade ju partigiani runt om på kullarna som skyddade staden, bland annat. De höll emot länge, ska sägas.
Du gillar när kullar skyddar arenor, va?
Ja, nu skyddas ju inte Viadelmar. Nu skyddas ju inte Armando Picchi riktigt så av kullar, i och med att det ligger vid havet där det har plattat ut. Men runt om Livorno så finns det kullar. Där låg man. Partigiani.
Jag menar bara, du gillar skyddande kullar.
Det gör jag. Det är...
Du gillar att berätta om kullarna som skyddar en stad eller en arena.
Det gör jag. Och jag får ju upp bilder såklart på partigiani som ligger på kullarna i buskar och bakom träd och hembyggda värn och skjuter nassar som kommer. Det är klart jag gör. Så sker det här då, jag tror att det var 96 eller det var 97, att det italienska U21-landslaget ska spela en match på Armando Picchi i Livorno. Och Cristiano Lucarelli har fortfarande inte spelat där. Så han ska ju spela inför sina vänner. De kommer ju såklart dit för att se honom. Inte för att se det italienska U21-landslaget. Och som ung ultra som han är, så tar han ju självklart på sig Che Guevara-tröjan under den italienska landslagströjan. Gör mål. Rycker den italienska landslagströjan. Och här kanske man ska ha lite koll på liksom hur starkt symboliskt liksom det är att vara kommunist i Italien. Alltså kommunismen i Italien går inte att jämföra liksom med Sverige. Är du med? Alltså där var man antingen kommunist eller så var man fascist en gång i tiden. Och kommunismen levde ganska extremt långt efter andra världskriget.
Han gör det är inte Lars Ohly liksom som...
Nej,
gå på Djurgården.
De är väldigt öppna med att de är kommunister också. De säger inte att jag är vänster. Utan de säger att jag är kommunist. Men det är inte bara det att han har Che Guevara under som en stark vänstersymbol. Utan han knyter ju även näven under kurvan när han springer och firar sitt mål. Så som de gör. Det är du med på, va?
Jajamän.
Det här leder ju till att han inte spelar i det italienska landslaget sen, oavsett hur bra han går vad det lider i karriären, utan han får ju lida rätt hårt för det där också. Ses ju som en strulputte för att han gör de där grejerna. Det är ju någon match senare i karriären där han tar av sig tröjan och gör den något udda målgesten att han sätter på tröjan. Det är många som har sett den säkert snurra på sociala medier. Den har gått i omgångar från olika Twitterkonton. Men det är alltså Cristiano Lucarelli då som lägger, jag tror att det är när han är i Livorno, kan det vara det, jag tror han lägger i alla fall tröjan och sen juckar han. Och det är inget litet juck, utan det är rejäla höftrörelser, va? Italienska höftrörelser, Gugge.
Det är väl svårt att inte tolka på något annat sätt än att han är så jävla kåt på sig själv.
Nej, men det är,
så skulle han ligga med sig själv.
Ja, men det kan vi säga. Men det är hans sätt att visa, kolla hur mycket jag älskar min klubb och den här tröjan. Jag älskar den så mycket,
Thomas,
så att jag kan sätta på den.
Han älskar sig själv där.
Det gör han.
Han tar ju inte av sig tröjan och knullar tröjan för att visa hur mycket han älskar klubben.
Jo, det är klart att han gör.
Nej, det är exakt det han gör här.
Nej, det är klart att han gör. Det är alltså 100% så gör han det. Okay. Då har du inte förstått Lucarelli, Gusten. Det är det jag försöker förklara för dig här. Och det som händer sen, han kommer till Torino, är där, går väl halvbra. Men istället för att skriva ett nytt kontrakt med Torino så river han det befintliga kontraktet. Och vi pratar om inför säsongen 2003. River det befintliga kontraktet och går gratis till Livorno, spelar mer eller mindre gratis också. Då har Liamaranti tagit sig upp till Serie B. Och vad händer i Serie B? Jo, då smäller det. Då händer det för Lucarelli igen i tröja nummer 99. Och vad tycker du om tröja nummer 99?
Alltså det har ju tyvärr blivit väldigt uttjatat med 99-erna. Sen vet jag att Lucarellis 99 var inte direkt någon blinkning till Wayne Gretzky, utan det var väl någon slags alltså någon symbol för, ja, återigen någon politisk falang, eller vad var det? Alltså,
Du är rätt på det här, Gusten.
Ja, men tyvärr, det behöver väl inte vara tyvärr, he's the great one. Wayne Gretzky har ju annekterat 99 för alltid. Alltså alla med 99, oavsett om det finns någon annan koppling till 99 eller inte, så blir det bara så här, du har 99 för att Wayne Gretzky hade 99. Och så blir det lite lamt.
Han hade ju 99 för att hylla gruppen Brigate Autonome Livornesi, som var en ultrasgrupp som föddes 99. Så där var det som du är inne på, Gusten, ingen jävla blinkning till någon Wayne Gretzky.
Hur stor var Wayne Gretzky i den gruppen, tror du?
I Brigata Autonome Livornesi.
Ja.
Jag tror inte ens man visste vem det var.
Wayne samtidigt Gretzky. Alltså, fast alltså 99, om vi pratar årtalet 99, då är ju Gretzky fortfarande,
men
då är han ju fortfarande
finns inte i Livorno, Gusten.
Nej, men jag tänker
det är som att du och jag skulle prata om en volleybollspelare, världens bästa volleybollspelare.
Nej.
Jo, det är ju en... Gustav, alltså hockey jo, finns inte.
Nej, jag förstår
alltså,
det.
Du kan ta Steve Yzerman, Wayne Gretzky, vem som helst i Rom. Fråga så vet ni av fan tid. Galna Steve Yzerman. Galna Steve Yzerman.
Snart så har du väl träffat Keith Kachaks barnbarn igen.
Nej, men galna Steve Yzerman. Det finns ju för fan ingen hockeyspelare som man gillar mer än... Alltså det namnet, Steve Yzerman.
Absolut, det är ett 5+ namn. Men
sättet han spelar på, som han såg ut, allt. Steve Yzerman.
Sättet han spelar på.
Herregud.
Du kan inte...
Rivig kanadensare.
Ett, du kan inte likställa liksom så här, Steve Yzerman med Wayne Gretzky när det kommer till
känna till faktorer. Nej, men jag ville bara säga...
Två, du kan
Jaromir
inte,
Jagr, du kan ta vem du vill, Peter Forsberg, Wayne Gretzky, ta vem du vill, Gusten. Det finns inte en jävel i hela jävla Italien som vet vilka de här gubbarna är. Det är, alltså hockeytoto i alla ära och vi gillar hockeytoto. Men hockey är en liten pissport. Den är astor i de länderna den finns. Men i de länderna den inte finns så är hockey ingenting.
Men nådde inte Wayne Gretzky ändå utanför?
Han nådde
hockey.
Inte till Brigate Autonome Livornese. Det ska du ha jävligt klart för dig, Gustav.
Fan. Jag vill ändå tro att om någon har nått brigaden så är det fan Gretzky, the great one.
Han har inte. Vi ska höra med Ekim Zaglar som är vår gode vän som har skrivit propaganda. Fotboll kommer snart ut med en ny bok som alla självklart ska läsa. Han är stor Livorno-supporter och kan allting om Brigate Autonome Livornese. Han är polare till och med dem. Så att vi kanske ska ringa upp Ekim nästa avsnitt och prata om Gretzky. Gretzkys eventuella då fame i Livorno-kurvan.
Magisk jävla twist på den storyn om den här brigaden säger om de säger att nej, vi kände mycket väl till Wayne Gretzky, men vi var aldrig för honom. Vi var mycket mer för Steve Yzerman. Då smäller du av.
Ja, galna Steve Yzerman.
Galna Steve Yzerman. Ja, okay.
Min favorithockeyspelare genom alla tider. Det är Steve
när
Yzerman.
Han skjuter upp Livorno till Serie A, är det då han pikar?
Och det är det ju inte. Han pikar ett par år senare. Eller egentligen året efter kan man ju säga att han pikar i och med att han vinner Serie A:s skytteliga.
Ja. Och det gör väl han typ 2005. Eller
2005 va? Vinner han Serie A:s skytteliga, 30 år gammal. Och då har ju liksom Christian Lucarelli lite glömts bort i och med att han gick ner, tackade nej till Toro som ändå var Serie A, gick tillbaka till Livorno och man tänkte, vad ska jag göra där? Jag är 29 baljer. Jag är på den borta matchen i Livorno det året. Jag är på borta matchen året efter det. Fan om jag inte har varit 5 gånger totalt på Armando Picchi. En jävla mäktig arena. Men vad vill jag ha sagt med det? Jo, i början fanns det ju en vänskap mellan Fiorentina-supporterna och Livorno-supporterna. Som grundade sig i att Florens, Firenze som den stora toskanska staden under medeltiden när stadsstaterna i Toskana krigade med varandra stod upp bakom Livorno när kukhuvudarna i Pisa åkte dit och försökte driva in skatt. Så att Livorno har då ända sedan medeltiden varit vänner med Florens. Och det här har då gått också in i fotbollen. Hur vackert är inte det, Gusten?
De luddiga jävla skatteindrivar beskyddar Gemellaggio.
Den är luddig.
De är luddiga.
De går långt tillbaka. Det är inget jävla Bayern Gemellaggio med någon jävla klubbrygge eller vad det är. Träffades på någon bar i Dresden och blev polare. Utan här är det fucking jävla Amicizia som går tillbaka till fucking jävla medeltiden. Hör på det. Det är riktiga jävla grejer. Men han är också
varför
med...
Varför är de där två klubbarna polare? Ja, men det var ju så att Florens som stad de
skyddade Livorno. De befriade dem från de kukiga, fittiga jävla skattmasarna från Pisa. Sheriffen av Nottingham, han är ingenting i jämförelse här.
Svänger fort här. Från skattmasarna i Pisa till Steve Yzerman.
Ja. Var skulle jag komma?
Ja, men okay, så att du kände lite extra för Livorno och Lucarelli i och med att du är Fiorentina liksom.
Ja, och kände ju alltså så här, i och med att jag är Fiorentina. Jag åkte ju dit, umgicks med Livornesi och Fiorentini blandat och då blir man ju polare liksom på det sättet.
Ja, det var precis
och det var en jävla härlig stämning både på hemma och borta matchen. Men sen händer det något i Serie A med vänskapen. För det är ju ett problem för Livorno att Fiorentina har ett politiskt neutralt tvillingskap tillsammans med Hellas Verona som är extremhöger. Och man vägrar liksom att bryta det såklart i Fiorentina. Det här är ju vänner man har haft sedan 70-talet då, gamling ultras. Så att då håller...
Vad har egentligen vad har det vänskapsbandet att stå emot ert 500-600-åriga vänskapsband?
Ja, men vi har ju aldrig mötts, så att i fotbollssammanhang så har det aldrig blivit ett tvillingskap. Man pratar om gemellaggio, alltså tvillingskap. Sen pratar man om amicizia, alltså det är mer att man är polare. Det finns inget hat, man sjunger inga nidramser till varandra. Och det finns någon slags sympati mellan Livorno och Florens, har alltid funnits då sedan medeltiden. Så att det är två städer som gillar varandra i olika kulturella sammanhang som man haft utbyten och så vidare. Så att det är liksom utanför fotboll egentligen. Men sen när fotbollen möts då, som den gör i Serie B, ja, men då är man till en början vänner och man bråkar inte med varandra. Och det är såklart att det har varit så när det har varit fighter mellan Livorno och Pisa, för de har ju mötts i de lägre seriesystemen betydligt mycket mer. Då har ju Fiorentina Ultras varit tillsammans med Livorno Ultras. Så att, ja, du är med, alla är med på liksom banden här. Men det jag skulle säga är att du kommer någon slags ultimatum, och det är sista bortamatchen som jag är på mot Livorno. Från Livorno-supporterna att bryta då med Hellas. Men det gör man ju såklart inte. Och då håller man upp en banderoll från röd kurva till svart kurva. En gång i tiden så var den politiskt neutrala Florenskurvan egentligen röd. Eftersom staden är röd och sådär. Och då håller Fiorentina-supporterna upp. Ja, men det är väl lite giljotinen, va, som får vänskapsbanden mellan Livorno och Fiorentina att brytas för alltid. När man kör Livorno, Porto di Pisa. Livorno, Pisas hamn. Efter det så är man inte vänner. Och i den matchen så gör ju Cristiano Lucarelli två mål. Och han firar som Luca Toni. Alltså hånfullt springer han runt på planen med den här vickande handen vid örat. Och det är ju liksom droppen som får bägaren att rinna över. Bilar reggade med Florens blir vandaliserade och det blir också en del bråk. Så att det tycker jag är mycket sorgligt, för att jag tycker väldigt mycket om Cristiano Lucarelli och jag tycker väldigt mycket om Livorno också. Så på tal om att så här, om vadå, är du svensk, håller på Fiorentina, ska du vara gemellaggio med Hellas eller med Livorno? Jag står fortfarande på Cristiano Lucarellis sida och håller mitt hjärta öppet för Livorno, som nu krigar nere i Serie B:s bottenträsk. Med svenskar i laget som vi pratade om.
Det blev väl en ganska deppig utplaning på Lucarellis karriär, va?
Ja, deppig och deppig. Han fick ju det perfekta... Eller, så här. Han gjorde tre grymma säsonger. Han vinner skytteligan. Han tar Livorno ut i Europa väl. Och sen så har han väl någon liten session i Parma. Sen kommer han tillbaka till Livorno och gör ändå 10 baljer och sen så avslutar han, tjänar lite pengar i Napoli. Och nu är han tränare i Catania i Serie C. Så det är väl liksom vad som har hänt efter. Men det är ju inte det viktiga, utan det viktiga var ju hela kopplingen med Livorno. Spelaren som levde som ultra samtidigt som att han slog igenom som 20-åring. Det är ju som att, vad har vi för 20-åring i Allsvenskan nu?
20-åring i Allsvenskan?
Förra året som fick sitt stora break.
Nej, men ska vi säga August Erlingmark?
August Erlingmark! Säg att Göteborg då ligger i Superettan förra året. Han får sitt genombrott han får sitt genombrott i Örebro. Men han åker på IFK Göteborgs alla matcher. Och lever verkligen livet som ultra. Det närmaste vi har i Sverige är ju Pontus Jansson.
Så är det väl.
Men för att göra som hans bok heter, Tenete vil miljard och behåll miljonerna, boken som Lucarelli skrev, för att göra det så måste han ju tacka nej nu i sommar när Premier League-miljonerna kommer. När Tottenham vill köpa Ponne, då säger han nej, flyttar hem till Malmö, spelar för 70 lax i månaden. Då är Ponne vår Lucarelli.
Nej, vet vad det är? Han säger nej tack till Tottenham-miljonerna, flyttar hem och blir permitterad av Malmö. Han tar permitteringen medvetet. Okej, vad har vi? Vi har tre år i Premier League med Tottenham, 600 000 i veckan. Jag tar permitteringen i Malmö.
Och från det, nu är vi inne och snackar om Ultras, till filmen Ultras som hade premiär på Netflix här nyligen. Har du sett den?
Nej, och jag känner mig väldigt tveksam till om jag ens ska göra det efter att ha läst recensioner och utlåtanden från dig, Svanemar, Sia och en
del. Men det går ju inte att göra en trovärdig film om supporterkulturen. Det går inte. Och det här är ytterligare ett bevis på att det fan inte går.
Nej.
Det var en scen i Ultras, det är då Napoli Ultras som det handlar om. Och ja. där de går i vallgraven, som de italienska arenorna, gamla klassiska kommunala arenorna har vallgrav runt hela arenan. Så går de i den hela vägen bort till Brescia-supporterna och sen så kastar de upp bangers då. Det var liksom, ja, men det skulle vara en stark scen, det skulle vara en häftig scen, cool liksom. Man ser att det är så här skådespelare som är Brescia supportrar, och så hade de, ja, men slängt ännu mer grejer på. Det är bara en dålig scen, men det är ändå mäktigt när de går. Det är en snygg miljö, de går ju verkligen, det är filmat i vallgraven på San Paolo. Och sen efter så såg jag Maradona-filmen. Du vet, vi pratade om den i somras. Det är ju en fantastisk skildring av Maradonas liv och hans karriär. Där finns det en scen där Maradona går i vallgraven. Så jag har sett den där vallgraven två gånger, det är så jävla mäktigt att de knallar i den och sen så liksom är supporterna ovanför, även i det här fallet, men där i Maradonas fall, det är ju dokumentärt, så det är ju äkta. Det blir så jävla kontrast när jag ser då Ultras dagen innan och när det är skådespelare som står uppe på läktaren och skådespelare som går där i, och när Maradona knallar igenom och det är fullständig kaos på läktarna, du vet, det kastas trosor tänkte jag säga, men det är väl speed och kalsonger som kastas ner på Maradona, fan vet jag. Och så här, men jag måste bara, skit i Ultras, vilket piss kan vi bara säga. Men Maradona, vilken film!
Ja. Ingen behöver således kika in på Netflix för att kolla på Ultras. Kika därför in på C-more och kolla på Take the Ball, Pass the Ball. En lång och matig dokumentärfilm med över 8,2 i betyg på IMDb om det bästa laget som någonsin spelat fotboll. I alla fall är det premissen. Pep Guardiolas Barcelona runt 2010. Jag har pratat om den här dokumentärfilmen ett par gånger. Har du sett den nu, Thomas, som du skulle göra?
Nej, jag såg Ultras och Maradona istället. Sen sitter jag och läser Fragile med Marco van Basten som har landat. Så att jag har faktiskt inte hunnit se den än, utan vi får ta upp den om någon vecka igen.
Okej, okay. Men till alla er som inte kan bärga er, gå in på C More, skaffa ett abonnemang där. Det finns hur många härliga sportdokumentärer som helst. Inte minst då ESPN 30 for 30s. Men den här Take the Ball, Pass the Ball är verkligen någonting extra. Det vill jag verkligen nu, säga. Talking Heads-listan är otrolig.
När man har sett den så kanske man ska kika på GVs bok som har blivit serie på C More också.
Bäckström?
Jajamän. Kjell Berka. Skjuter du med Kjell Berka i huvudrollen. Jag har inte sett någonting än, men jag ska definitivt in och streama den på C-more.
Har du läst böckerna?
Nej, jag läser inga sådana böcker. Gustav, fan skärp det.
Okej. Nej, men jag tänker bara att har man läst böckerna så kan man tänka sig att Kjell Berka tycker att det är ganska härligt att spela Bäckström.
Ja, jo, det är. Jag fattar vad du menar. Jag har sett lite trailers.
Det är liksom inte någon Södermalms vegan som främjar total jämlikhet.
Men har inte Kjell Berka tyvärr blivit lite Södermalms vegan på slutet?
Kanske han har.
Han blir mjukare i alla fall. Det är väl bra.
Han var jävligt sympatisk under flyktingkrisen.
Han åkte ju på lite så här rasistgrejer. Du vet när han satt med, fan hette han, skvallerjournalisten med asiatiskt ursprung.
Ja, det där gamla klassiska.
Ja, när han sitter med Aschbergs studio. Ja, men då blir han ju, då får han ju stämpel på sig som rasistisk. Nästan ju. Mm. Vad är han? Alltså, han är riktigt grov i käften där, Kjell Berka.
Men sen, jag kommer inte riktigt ihåg. Men, nej, ja,
sen tar han väl tillbaka det då. Han kommer till insikt. Och, liksom, så där kan man inte hålla på. Bli vuxen, vad vet jag.
Kanske så är nu allt förgäves när han gör rollen som Bäckström.
Ja, det är möjligt att det är så. Det var dit jag ville komma.
Ja, den ligger också på C-more, precis som GVs Blattarna som byggde Sverige. Mm. En dokumentärserie i tre delar om arbetsinvandringen som ligger bakom, ta med fan, hela det här landet.
Så är det.
Mycket, mycket bra. Hörrni, det spelas också, tror det eller ej, fotboll i Sverige dessa dagar. Det är ju en rad träningsmatcher för alla lag som håller igång i väntan på seriestarter när det nu blir. Och det här har ju givetvis inte Betsson missat att oddsätta. Jag rekommenderar alla som vill ha lite spänning och få någon slags känsla av att det är som det var förr, att gå in på Betsson. Så finns träningsmatcher där med en rad svenska lag inblandade.
Ja, men verkligen. Och jag menar så här, det finns ju massa information att tillskansa sig och göra sina analyser inför de här matcherna. Så att, tycker jag definitivt att man ska göra. Sen kan jag också säga att jag hade ett möte.
Jag har lite peng på Karlberg inför ikväll.
Härligt. Mm. Kan vara någon rekommendation. Nej, men annars hade jag ett litet möte med Betsson. Det kommer lite roliga kampanjer här framöver. Vi håller på att fila på lite grejer. Så håll ögon och öron öppna, dels i podden och på sociala medier.
Oss hör ni igen på fredag. Jag åker hem från Österlen under torsdagen. Så att på fredag så hörs vi igen. Förhoppningsvis med en gäst. Kanske inte, och då kanske det blir några nya spelare till Never Forget. Den som lever får se. Ta hand om er där ute, tvätta händerna, skydda riskgrupperna, och så tror vi på att det finns en ljus morgondag någon gång efter natten.
Det gör vi sannoliken. Ciao tutti.
Ciao tutti. If you having girl problems, I feel bad for you, son. I got 99 problems, but a bitch ain't one. I got the rat patrol on the cat patrol. Foes that want to make sure my cask is closed. Rat critics save money, cash holes. I'm from the hood, stupid, what type of facts are those? If you grew up with holes in your zap of toes, you celebrate the minute you was having dope. I'm like, fuck critics, you can kiss my whole asshole. If you don't like my lyrics, you can press fast forward. Got beef with radio, if I don't play they show, they don't play my hits. Well, I don't give a shit, so rap max trying to use my black ass so advertisers could give them more cash for ads, fuckers. I don't know what you take me as or understand the intelligence that Jay-Z has. I'm from rags, the richest niggas, I ain't dumb. I got 99 problems, but a bitch ain't one. Hit me. 99 problems, but a bitch ain't one. If you having girl problems, I feel bad for you, son. I got 99 problems, but a bitch ain't one. Hit me. Yeah, it's 94 and my trunk is raw. In my rear view mirror is the motherfucking law. Got two choices, y'all. Pull over the car or bounce on the devil, put the pedal to the floor. And I ain't trying to see no highway chase with Jake. Plus I got a few dollars, I can fight the case. So I pull over to the side of the road.